Hej! Tänk så oerhört många sätt det finns att leva sitt liv på. Och så lite vi ändå vet om hur andra har det. Vi vet mycket om de som finns nära oss. Och så en del om olika kändisar förstås. Men hur ser livet ut för alla andra? I den här podden så pratar jag med kända och okända, vänner och bekanta om deras liv och vardag. Vi börjar alltid med att prata om något som ligger väldigt nära gästen just nu. Och efter det så tar jag reda på lite mer om vem han eller hon är. På så sätt så har jag tänkt att man får reda på en del både om gästen och kanske också om landet vi alla lever i. Välkommen till Livet i landet. Den här gästen, som är den sista för den här säsongen, kommer till vår intervju hemma i mitt kök direkt från att ha varit på ett bygge. Där har han varit och inspekterat ett framtida seniorboende som han har tagit initiativ till. Innan dess var han i Ukraina och lämnade ambulanser som behövdes i kriget. Han är också väldigt engagerad i hur vi ska bli bättre på att hantera psykisk ohälsa. Sen är han visserligen också musiker och trummis i ett av våra allra största popband, Gyllene Tider, som ju nyligen berättade att de väcker liv i bandet igen. Men det är faktiskt det där samhällsengagemanget som jag är mest intresserad av vid dagens möte med Micke Syd Andersson. En person som jag, bland annat på grund av mitt tidigare jobb på P4 Halland, har haft en del att göra med under årens lopp. Så även om det förstås också blir en del snack om musik och Gyllene, så börjar jag med att fråga om det där samhällsengagemanget och var det kommer ifrån.
Jag vet inte om det inte har funnits alltid. Jag tror jag har haft det alltid. Den där omvårdnad, tror jag, om folk. Alltså en medfödd känsla för att ta hand om. För att, som jag har inte ens tänkt på det. För det är jag liksom. Ja. Som typ på 80-talet. Med fans då, eftersom det var massa tjejer som följde med och tjejer som rymde hemifrån och ja, men allt möjligt. Och jag har ju fått berätta att det är sånt du inte tänker, eller jag tänker på själv, men ringt upp till föräldrarna och sagt att det är ingen fara, de är med oss liksom, så vi tar hand och vi sätter dem på tåget och vi gör så. Och det, jag har nog alltid varit sån. Jag vet inte, det är lättare för folk runt omkring att säga hur det har varit, men jag har alltid varit sån. Och sen har det nog bara att jag har det med mig, så tar det sig uttryck där jag kommer till plats eller tillfällen där jag ser att här kan jag göra något. Mm. Och många gånger, eller som det har blivit för mig med tanke på det livet jag har fått leva och det jag har varit med och gjort med Gyllene och allting, så att du har någon form av nivå av offentlig person där du, om du vill, kan använda den offentliga personen till att göra gott i saker som du anser själv är gott. Alltså så. Bara för att göra skillnad. Det egentligen handlar det för mig om att göra skillnad. Och göra skillnad för mig kan vara att öppna en dörr. Eller det kan vara att sjunga för någon på scen. Att jag ser den människan när jag sjunger. Och vi delar en stund tillsammans. Eller jag åker till Ukraina. Eller mamma säger till mig att jag skulle så gärna vilja flytta tillbaka till havet. Och så direkt får jag bara huvudet. Fan, tänk om man kan bygga något. Det hade varit sjukt kul. Liksom. Alltså det börjar som en, nej nu jävlar. Och sen har jag folk jag känner som Thomas då, Ståleden, som har hjälpt, som har gjort hela den här resan då med, och jag och Mats Johansson. Att det blir någonting och det skrivs om det, för det skrivs ju om det som Micke Syds hus och allt det där. Och jag har ju verkligen egentligen ingenting med det att göra. Alltså jag kom på det och jag har varit med och drivit igenom det. Och det är ett hjärteprojekt för mig. För mammas skull och pappas. Men också för, om vi bara pratar om huset i Haverdal. Att jag vet att folket blir glada för det, för att människor får en chans att stanna kvar. Kan jag använda mig själv för att driva ett sånt projekt eller tala om att nu gör vi det här för att jag vet att det finns något gott i det, då är det ju en bra dag för mig liksom. Sen är det ingenting för egot, det är ingenting, utan det är mer bara, det är en bra dag. Nu fick jag har vissa gåvor jag har med mig, precis som alla människor har. Jag försöker använda dem på bästa möjliga sätt.
Men då tänker jag, min egen analys av det då är att egentligen, jag tänker på det som ett samhällsengagemang. Men när du berättar så blir det mer som att det egentligen är det människorna som intresserar dig. Och sen är du ganska lösningsinriktad. Så att liksom nästa steg blir, hur kan man liksom hjälpa de här människorna? Mm. Och då handlar det om att köra ner en ambulans till Ukraina, eller det handlar om att bygga
seniorboende. Som ambulans till Ukraina, det är ju hur... Det är ju som John Lennon sa, life is happening while you're busy making other plans och sånt där. Jag är rätt bra på, har lärt mig att se när tillfällena kommer i mitt liv. Alltså det är grejer att livet säger till mig att vänta nu, här har du en chans att göra någonting. Det här tinglade till i dig. Finns det något du kan göra med det?
Men du sa du har lärt dig det. Är det någonting du har liksom
det kommer
blivit bättre
av att
på med?
Ja, men det kommer av att medvetet... Jag har medvetet valt att ta mig an livet för att kunna växa som människa. Om jag säger så. Alltså ta hand om grejer som hindrar mig från att bara vara glad och må bra.
Mm.
Alltså hitta vägar att faktiskt bli mer i frid och kärlek och glädje och ta mig an problem och lösa. Alltså vad är det som ställer till saker för mig?
Mm.
För det är mitt ansvar, det är mitt liv. Och så löser jag det. Och det gäller även saker utanför mig. Som Ukraina-grejen kom ju av egentligen att min familj, min syster, min bror är ju räddningstjänsten och ambulansen. Min pappa var brandchef i Harplinge. Jag har varit, min dotter är polis, min dotters man är polis, min kusin är polis. Så att jag har ju varit det också. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vi har ju inte... I det här landet så tackar vi inte för deras, och veteraner också, inte för deras tjänstgöring. Alltså vi har inte en kutym som i USA.
Nej, just
de
det.
Hedrar.
För att man liksom faktiskt särskiljer dem för att de gör, de gör ett extra viktigt arbete.
Ja,
för
de riskerar oss, faktiskt sitt liv.
Ja, exakt.
För oss egentligen, om man ser det så. Och när vi gjorde oss det som skulle vara sista turnén så bjöd vi in genom mig veteraner och räddningstjänstfolk till varje gig. Så vi hade 20 pers från räddningstjänst och militärveteraner. Så jag hade en kille, en god vän som hjälpte mig. Och så Helena, min fru, hjälpte till också. Och då fick jag kontakt med en stiftelse som heter Blåljus i samverkan. Som är en stiftelse skapad av blåljuspersonal för att ta hand om blåljuspersonal som förolyckas. Eller de efterlevande då, eller skadas i tjänsten. Så vi fick ju sånt fantastiskt gensvar för att någon sa tack till dem.
Mm.
Vi fick jättefina brev och alltså fantastiska upplevelser med människor som en kille, veteran, kom direkt från operationen i Ängelholm och kom till Helsingborg och stod och dansade med sina kryckor mitt ute i publiken. Liksom. Du vet. Och jag fick sånt jättefint mejl av honom sen. För att vi gjorde skillnad för dem.
Mm.
Vi sa tack till en liten grupp som representerade en stor grupp. Och det är ju typ en sån grej. Men då blev jag invald i den förening som ambassadör, Blåljus. Och när Ukraina hände då så sa de direkt, vi måste köra ner grejer för de hade ju kontakter. Så jag sa, jag följer med.
Mm.
Och så berättade jag om det.
För och då blir det grejen att då får det mycket mer uppmärksamhet för att du
ja,
är med
och berättar
om det.
Ja, jo, men alltså jag har alltid haft en känsla att jag brukar skoja om det att ibland skulle jag vilja vara känd som Zlatan. Eller Gessler, Zlatan är ju ännu bättre. Ja, men du fattar. Inte för eget utan för att om jag får vara mig själv och göra några saker jag tycker är viktigt, till exempel nu som Mindful Tapping med psykisk ohälsa, eller stärka den psykiska hälsan. Och jag har ju lärt mig det hands on av mig själv och andra, så jag vet ju vad jag pratar om. Men det är bara att människor ska förstå vilken möjlighet vi har att kunna hjälpa oss själva. Det är en del som jag brinner för. Jag brinner för att stå på en scen och kommunicera med folk. Det är fantastiskt att kunna få åka till Ukraina och berätta om det och folk blir pepp och fattar att vi kan göra lite var. Men det är så det funkar för mig.
Mm. Du, men nu skulle jag också vilja fråga lite grann då, för då förklarar du bra hur det här med Ukraina kom sig och så. Mm. Och jag vet att det var ju inte många veckor sedan du kom hem därifrån.
Nej.
Berätta lite om hur det var där.
Det är på fler sätt. Dels är du orienterad om att du ska åka ner, du har ett jobb att göra. Vi är ett gäng som har valt att åka ner. Jag fick jättemycket feedback. Jag var ju till Tylösand och gjorde julshow. Och sen vi skrev om den här ambulansen i Halmstad som regionen skickade, så kom ju människor fram och pratar och berättar. Alltså i alla åldrar och har läst om det i HP och allt det där. Och det är ju, jag tycker det är fantastiskt bra för att då sprider vi ju tanken att vi kan hjälpa till. Så jag fick ju feedback så att, och folk är ju oroliga, ska du verkligen åka, du vet, och så. Men det är ju så, någon måste ju göra det.
Mm.
Och det finns folk från Sverige som gör mycket värre grejer.
Men vad ser du av kriget när du är ner och lämnar då?
Vad vi ser, det vi såg rent fysiskt, saken är så här, vi åkte till Karlskrona, färja till Polen, åker genom hela Polen en dag, sover i Polen. Dagen efter så åkte vi fram till ukrainska gränsen. Vad som är det mest slående av allt är att alla vägar i Polen är fantastiska. De slår våra motorvägar med många bredsidor. Och sen åker du fram på en fantastisk väg till polska gränsen. Allting är rent och snyggt och fräscht och så. Och sen åker du 100 meter till. Sen är det något helt annat. Allt är annat.
Ja.
Energin är annan. Vägarna är alltså inte bra.
Och det är dels ett resultat av att Ukraina är ett helt annat land än Polen, men också kriget.
Alltså att en gräns kan så symbolisera egentligen två olika, jag menar Polen
öst och väst lite kan man
ja,
säga.
Ja, men det är öst-väst. Mm. Så påtagligt. Och att du ser det fysiskt i byggnaden, jag menar, det var inte länge sedan Polen var öst. Att väst är ett fungerande, alltså av alla statsskick vi har så är det vi har faktiskt det som är bäst fungerande. För det ser du ju. Mm. Hur samhället fungerar, men också infrastruktur och annat. Och det är ju egentligen det för mig som det här handlar om. Mm. Vill vi ha det här vi lever i som kan förbättras? Eller, och då måste vi stå emot det som faktiskt inte är det och som bevisligen inte fungerar så bra. Så när man åker in då så ser du det. Men då åkte vi till Lviv och när du åker igen så ser du inte så mycket. Det är väldigt mycket kyrkor längs vägen hela tiden. Så det är en annan värld. Liksom. Men vi åker fram med bilarna och ska lämna dem på en gård för då har vi dels en polsk ung snubbe, han är 40 kanske, som har dedikerat. Han är journalist och annat, men han har hållit på med det här sedan kriget började. Så han sköter alla papper, han pratar 5 språk. Vi rökte annars. Alltså det, komma in i Ukraina då med det här, det är stämplar och det är grejer liksom så. Så han sköter det och åker med oss. Nu åker vi fram till Lviv, åker in på ett fabriksområde där det är en verkstad där du lämnar bilarna. Till den polska eller till den ukrainska kontakten, då är det 2 killar som är där som det är deras jobb och ta reda på vilka som behöver vilka bilar och ta ut dem dit då. Som i vårt fall med Halmstadambulansen skulle den gå till ett militärsjukhus. Då får den lackeras som grön så att den är lite bättre skyddad. Och alla bilarna vi åkte ner med nu var redan utlovade. Så de skulle bara fixas till sen åkte de iväg så de används direkt. Medan vi var där så stod det 2 bilar som hade varit vid fronten som såg ut som skit. Men då skulle de reparera en ena sen ska den tillbaka igen. Så där ser du det och så berättar de för oss att för 2 dagar sen så slog det ner en robot i en elanläggning 300 meter från när vi lämnade bilen. Men sen in i central, sen åkte vi in till Lviv för att träffa kontaktpersonerna då och käka middag innan vi skulle åka tillbaks till Polen för att alla skulle tillbaka då, samma dag. Och vi sitter och käkar middag och det du ser det på in i Lviv i den gamla stan som är fantastiskt vacker det är att de har täckt in statyer och talat om, det står det på statyn att ni får se oss på riktigt igen när vi har puttat ut årsjöna eller vad de kallar det. Alltså så vi kommer tillbaka då. Sandsäckar på vissa byggnader för att skydda mot splitter om det kommer raketer och elverk. Av alla storlekar som står då för att vad de gör är ju bomba infrastrukturen så de inte har el. Men sen var ju folk ute, men de som bodde där sa att det var mindre folk, men det var ju som att det levde som en vanlig stad fast flyglarm. Nu gick det inget flyglarm för vi bestämde oss för att bo kvar över natten. Åka dagen efter och så flyga hem då. Så att, men det gick inga flyglarm den natten, men annars, du märkte ju inte det, men bara känslan av att du såg de här sakerna och att 100 mil eller vad nu är, så är det fullständigt kaos i påtagligt. Plus att du får, vi hade ju bilar med, sen hade vi medicinsk utrustning till ett militärsjukhus för x antal 100 000 kronor. Och då är det en ung tjej som sköter det då. Och som ger oss ett jättefint tal där hon är jätteberedd över att vi gör det här. Och vi fick ju då symbolisera en större grupp av svenskar och andra som gör det här för dem. För det är så påtagligt och det är väl det jag tänker och ser att det är så påtagligt att jag tror att vanliga människor, dels så är det så nära oss nu så vi fattar att okej, okay, för mig är det 2 val, antingen står du upp eller så viker du ner dig och står du inte upp så riskerar vi att förlora det vi har och vad är priset som är värt att berätta för att försvara det. För vi har ju inte varit i den, alltså vi kan inte förstå hur det är för dem.
Nej, det är det vi inte kan.
Vi kan inte förstå deras historia. Alltså vad de har burit med sig. För läser man på eller lyssnar på folk som har bakhåll hur relationen Sovjet-Ukraina har varit så förstår jag att de inte viker ner sig.
Nej.
Det är verkligen, det finns en slogan som ett svenskt veteran i Sverige har som heter ge fan aldrig upp. Det är lite så det är.
Mm.
Eller det är så det är. Och jag förstår det fullt och fast. Och jag tror det är för mig i mitt sätt att kunna bidra till det. Ge fan aldrig upp.
Nej. Men det som också är intressant tycker jag, som jag tycker att jag och mina vänner pratar rätt mycket om här, det är att när det nu kom så här nära och blev så jäkla brutalt och det verkligen då, när kriget bröt ut var det ju så här, man bara, ska vi själva hamna krig eller hur blir det liksom?
Absolut.
Och då då blir det någonstans så stort och så läskigt, så att det är också lite lätt att någonstans bara, alltså man inte knappt orkar ta det till sig. Så att det finns ju lite, antingen så och kör man ner ambulansen till eller så liksom bara känner man att nej, jag låter livet rulla på som vanligt, för jag kan inte ta in det här.
Nej, men det, och det är ju också en del, tror jag, om man tittar lite högre upp från huset, i den där processen var människa. För först har vi haft en pandemi som har skrämt upp människor väldigt mycket av massa olika anledningar. Och sen kommer det här som en efterrätt. Där någonting väldigt brutalt och egentligen, alltså helt olika sätt att se på människor och på, alltså hur man ser på sina rättigheter som folk, och alltså det är mycket som klaschar samtidigt. Och det kan jag säga, de andra grejerna som jag berättar för dig om att ta hand om stress och sånt, jag har ju extremt stor nytta av det, för att jag blir inte stress, alltså jag vet vad som driver stressen. Och det finns ju, det behöver inte finnas någon verklighet i det alls, för att den värsta stressen är ju den vi tänker oss. Och det är ju också en del av det här paketet, att jag vet att ja, men det kan, ja, det kan hända vad som helst. Det är som när vi satt i Lviv och de andra grabbarna skulle, männen skulle ringa hem till sina fruar och säga att vi kommer stanna här, att det var ju typ den enda förhållningsordet vi fick, ni åker hem typ, du vet, för det haglar ju bomber där i människors sinne. Och det vart ju lite kontrovers. Alltså fullt förståeligt. Och jag ringer hem till Helena då, till min fru, och säger, du, vi stannar här natt. Och hon säger, vet du vad skyddsrummet är? Ja, det vet jag. Bra. Och sen var det inte mer med det.
Nej, för hon, precis som du också, ni har en taktik att förhålla er till.
Nej, men vi har ingen taktik. Vi förhåller oss till saker på det här sättet.
Ja.
Det är ingen taktik. Vi behöver inte, alltså det är så. Det är för mig. Och det är samma som när jag åker ner där. Ja, det är klart det kan hända någonting. Men det kan det göra när jag går ut från din lägenhet till Halmstad också.
Mm.
Livet är livet. Men jag menar, min känsla av att jag faktiskt kan, för mig är det, oavsett vad jag gör, att jag väljer att göra skillnad. Om det handlar om att klappa någon som är ledsen, eller köra ambulanser, eller se om jag kan tillsammans med vänner bygga hus som folk blir glada för, eller jag kan hjälpa en ung tjej som har panikångestattack att lugna ner den, så att någonting händer henne som skiftar hennes liv lite grann. Så är det bara att göra skillnad. Det är ingen skillnad. För jag väljer att göra någonting, inte för att mitt ego ska få belöning, utan för att jag kan det och jag är bra på det. Och jag känner bara att nej, men det var bra. Nu har jag gjort vad jag ska.
Men då tror jag vi behöver nog gå in på det där nu som du pratar om, med den här, som din, den här mindful tappingen och det, och att du ska få berätta om det. För att det jag känner är att så som du är, så kan jag tycka att jag var när jag var ung, och jag var liksom väldigt idealistisk och jag jobbade på behandlingshem och jag blev journalist och skulle förändra världen och hej och. Men nu är jag ändå, då är jag ändå ett par år yngre än vad du är. Men jag känner att jag blivit
många år yngre.
Ja, jag var lite sarkastisk.
Ja, tack.
Nej, men jag har ju liksom, jag är ju bara lite drygt 50, och jag kan ändå känna att jag liksom, jag tycker det är svårt att orka med det.
För
att
man känner liksom
att man, när man är den sortens person, så blir det som att man lätt får hela världen på sina axlar. Och att man inte alltid är rustad för det. Men det känns som att du har hittat ett sätt att hantera att du är en sån person som hela tiden vill väl, utan att låta det liksom bli något som blir övermäktigt för dig.
Så är det ju. Återigen, dels är jag välsignad med en fru som är magisk, som gör att vi har vår space. Du kanske kommer ihåg att det fanns en låt som heter Min tjej och jag. Och vi har ett eget språk. Så blev det. På riktigt. Han visste inte hur rätt han hade.
Nej.
Nej, men så. Där är ju liksom min bestie som gör att vi skapar vår, alltså vi har vår värld i den här världen. Och en värld som, ja, men som gör att vi står ut med världen. För det är ju så. Jag kräks på det här allt som oftast. Men samtidigt så är det så att vi är ju här. Och jag tänker att, det vet ju du också, vi har talang för vissa saker. Vi har talanger med oss, i oss. Och jag tror det är lite vår uppgift att ta reda på vilka de är. Alltså i hjärtat, inte i huvudet. Och en av mina talanger var ju bevisligen att spela ett popband som gör låtar som folk bär med sig genom livet. För att låtarna har en energi som passar. Och det, det jag ser är att det spelar ingen roll att du är ung nu, för att låtarna passar ändå av någon anledning. Och det gjorde vi bara. Det finns, och det finns fortfarande. Jag vet,
det finns ett gammalt talesätt, som heter det som är lätt är rätt.
Ja, men det är ju så. Ja. Du har du flow, det vi kallar för flow. Och den biten har ju funnits med oss. Och det, för mig då, om vi pratar om oss fem, så har ju jag haft min resa. Det är både i relationer vi har tillsammans, men vad vi har gjort och vad det har gjort för folk. Eftersom jag nu är den som har varit ute mest bland folk och spelat i alla olika konstellationer, men också möter folk när jag sjunger, som jag ju då gjort de sista 15 åren, och pratar med folk eftersom jag är som jag är. Och då får jag berättat för mig vad vår musik faktiskt gör för folk. Så att jag kan ödmjuk och tacksam och glad över att fan vad vi har verkligen gjort något bra, fast vi tänkte inte på det.
Nej.
Vi gjorde bara. Mm. Vi ville spela på Folkparken, utescenen liksom, och vi gjorde låtan, så blev det rätt. Det blev rätt och det fortsätter vara rätt. Och så är det med de andra sakerna. Alltså på den resan så har jag ju sett Mindful Tapping är dit jag har kommit. Jag har gjort en massa saker av inre resor, om vi kallar det så, att ta hand om saker som bor i mig, av uppväxt och annat. För att jag har insett att jag är genuint intresserad och öppen och inte rädd. Jag tycker det är mycket roligare att resa inåt än att resa på charter. Om du förstår.
Jag förstår precis vad du menar. Ja.
Och jag har inga problem med att möta vad som finns där. Och det har jag gjort under lång, lång, lång tid. Men det gör ju också att ju mer lugn och fridfull jag blir på insidan med mig själv. Alltså att jag vet vem jag är. Jag vet vad jag vill. Jag triggas inte av grejer. Sen kan jag bli arg på saker. Men det är mest bara att människan är så jävla kåkad ibland. Och vi lär oss inte av historien. Vi fortsätter att tänka att gör vi på det här sättet så blir det bra. Nej, det funkar inte de sista 40 gångerna. Så du kanske ska skita i det nu. Men att kunna stå lugn i det. För det är ju det som är grejen. Att om saker händer men du är stabil i det.
Mm.
Då kan ju du göra skillnad. Men vad som händer när vi stressar och upprör är att då vi fattar ju inte. Eller så är vi upprörda eller förbannade. Då är vi inte lösningsorienterade.
Nej, och det jag tycker som jag har verkligen lärt mig också av att då blir lite äldre och sådär. Mm. Är att samhället ser ju också så annorlunda ut idag.
Ja,
så att i och med att när våra föräldrar växte upp och i viss mån också vi. Så hade man ju inte så många yttre intryck. Så då var man mycket mer såhär. Då hade man tentaklerna ut och skulle vara liksom känna in vad händer runt omkring. Men när vi nu är drängs av olika typer av intryck. Då blir det ju ännu viktigare att bara rikta. Det enda som kan stå stadigt då är man själv. Så man måste ju helt rikta om fokuset tycker jag.
Men det är ju där jag ser att. Exakt så som du säger, och grejen är ju nu idag är ju med att ta bort grejer som gör det här något bra för mig.
Ja, precis.
Och det märker
jag, det säger, inte vad gör alla andra det här, utan hur mår jag av det här?
Nej, men och köp alla andra den överenskommelsen att vi ska lägga tid på allting som är ute oss. Och då kan det ju vara allt från influencers till allting som annat, istället för att lägga fokus på oss själva. Alltså, men det jobbet som jag gör, jag hoppar lite ibland, förlåt kära poddlyssna, mitt huvud är så reser.
Nej, jag styr upp det efter bästa förmåga, men man måste också bara släppa
ibland
fri.
Sticker bara gubben. Det är som en kossa på, som kosläpp i vapnet.
Jag har i bak, vi ska in på mindful tapping.
Ja, men det är att det jag vet är precis som i alla, alltså när allting är på plats i huvudet och i kroppen, alltså att du är i flow.
Mm.
På scen betyder det som vi har gynnat. Vi pratar utan att prata. På en fotbollsplan betyder det att helt plötsligt spelar HBK fantastiskt.
Mm.
För att i nästa halvlek spelar skitdåligt för att någonting har stressat dem. I livet betyder det att Linda kan gå ut på gatan och vara helt trygg och balanserad i sig själv fast den skit händer överallt. Vilket gör att du har möjligheten att lösa saker som kommer i din väg. Så ju mer genom livet, ju mer, nu kallar jag det fred för att det är det bästa, eller i frid jag är. Vilket betyder att du kan säga nej till saker lika väl som du kan säga ja till saker. Om vi förenklar det gravt. Men ju mer i balans och tänk i trafikljus, grönt, då är du. Du har allting bra, du är närvarande, vi kan sitta och prata. Säger någon något som triggar lite så är det lugnt, då tar vi tillbaka det. Är du gul så är det fight or flight. Alltså, shit, vänta, ska jag slåss eller ska jag dra? Och rött, då är du frånkopplad.
Mm.
Och så funkar vårt nervsystem, vår hjärna. Men ju mer i livet som du är grön, desto bättre funkar allting i sociala relationer och framförallt i dig själv. Och du kan hitta lösningar för du kommer till rätt plats. Är du stressad så hittar du inga lösningar. Det är basalt liksom. Och det jag tänker med allting jag gör är att jag vill hålla mig grön så mycket det bara är möjligt. För då kan jag ju, dels kan jag hitta lösningar eller bara, vänta, kan man inte göra något åt det här? Vad finns det för lösning på det här? Eller bara hantera folk. Eller välja bort folk.
Mm.
Förstår du?
Ja.
Så att det är egentligen vad jag jobbar med är att förändra hur jag upplever mig själv. Alltså, så jag blir det där vi populärt kallar mer mig själv.
Ja. Men jag känner igen det här jätteväl. Jag har ju då haft ett jobb i så många år som verkligen, verkligen har krävt att man är intellektuellt på topp. Liksom. Jag är så oerhört mycket uppe i huvudet. Och när jag då blev sjuk och inte klarade av det riktigt för att kroppen karossade ihop i det, då lärde jag mig, och då brukar jag alltid kalla det för det, att jag lärde mig hur man gör när man bjuder in kroppen till festen. Mm. Därför att jag hade fattat så mycket beslut som bara var baserade på att jag hade tänkt ut hur saker skulle vara. Utan att lyssna på hur reagerar jag på det.
Du ger kroppen liksom. Det fingret till slut.
Ja, men precis.
Det är ju så.
Så det är ju lite grann, vi har bara liksom olika sätt att beskriva det, men det är lite Absolut. Samma sak, ja, som det handlar
exakt,
om att ha
det är exakt
den där,
samma sak.
Så att man känner att hela jag är med och fattar det här beslutet, för då kan jag stå för det, och då blir jag inte lika stressad. Och då.
Ja, för grejen är så här, jag ska se om jag får till det. Jag ser det såklart i huvudet. Kroppen bär på vår historia. Kroppen bär på allting vi har varit med om. Fast huvudet har ju ingen kontakt med det. För kroppen är det omedvetna, det undermedvetna. Men om du kollar på epigenetisk forskning, så visar det sig att alla beslut vi tar som vuxna medvetna är baserat på våra erfarenheter som bor i det omedvetna. Så 97% av alla beslut som vuxna Linda sitter och tar och är skitsmart tas av lilla Linda. Mm. Fast det finns ingen kommunikation däremellan. Men du tror att det är vuxna Linda som tar det. Men när vi gör våld på oss själva så går det ju ett tag, som vi säger, gå in i väggen eller så, till exempel. Men när vägar rinner över säger kroppen, fine, du lyssnar inte. Nu löser vi det på ett annat sätt. Mm. Nu fixar inte du det här länge. Och det är ju det som är intressant. Är, okej, hur hittar vi en balans på det här? Hur blev vi vårt bästa jag? Alltså, som är du? Alltså, som är Linda och allt vad det innebär. Liksom. Och kan hitta en balans i livet att göra saker som du har talang för. Men också säga nej till saker som man kanske har sagt ja till, för det måste jag ju, för annars vill de inte leka med mig, eller annars får jag inte det jobbet, fast du känner på det att nej, jag vill fan inte göra det här. Mm. Och det är ju också en grej med vuxen.
Ja, verkligen.
Fuck you-kapitalet ökar ju radikalt, ja, efter 50,
att,
kan jag säga.
Jag brukar inte säga att det ökar exponentiellt efter 50.
Ja, det gör det.
Skitsamma kapitalet, ja. Brukar jag kalla det för. Ja.
Mm. Det var lite tuffa och internationellt.
Ja, men absolut. Ja. Exakt. Men du, då tänker jag så här, för att du och jag träffades och gjorde en längre intervju när jag jobbade på P4 för ett antal år sedan. Då var du väldigt inne på kinesiologi.
Det var länge sedan. Kinesiologi,
ja. Precis. Men nu när vi pratade så förstår jag att nu är du då väldigt engagerad i det som du kallar för mindful tapping. Mm. Berätta lite om vad det är.
Och då kan jag säga så här, jag har gjort en lång resa, för jag ser saker. Jag är som, jag gör en Oscar Wilde hela tiden. Det bästa sättet att hantera en frestelse och falla för den liksom. Kolla och prova och se, vad är det här för någonting? För att det är ju så, speciellt i vårt samhälle idag, vi tycker väldigt mycket om saker som vi inte har en aning om. Och då har du egentligen ingen rätt att tycka. Och jag är så ibland också, så jag försöker knipa igen. Men jag har för min egen skull, beroende på hur jag har mått, jag är en högkänslig person, så jag känner av väldigt lätt, och jag tar in saker. Det är därför man behöver space ibland också. Mm. För att ibland säger man, nej, nu åker inte jag med den världen. Nu går vi hem.
Alla intryck blir mycket mer och mycket större när man...
Ja, de gör det. Och jag har bra... Alltså, och det är ju också, ju äldre jag blivit så tar jag in mer. Liksom så. Men det är ju en del av min personlighet. Och det handlar om att förhålla sig. Ja, men det är så här jag blev. Okej, vad gör jag med det här? Vad kan jag få bra med det? När måste jag begränsa? Men då på den här resan har jag... Det har tagit saker till mig. Och... Vad som gjorde då var att jag gick och lärde mig en metod för 12-13 år sedan som heter EFT, som är en metod som finns över hela världen, som står för Emotional Freedom Techniques, som är en metod där man använder något som kallas för tapping, där man knackar på akupunkturpunkter, för det har visat sig att de här punkterna på något sätt, som de börjar komma förstå, lugnar de delar av hjärnan och nervsystem som aktiveras för all typ av stress, så att du ger lugnande medicin till där stressen uppstår. Och så har de då ett sätt att göra det här på med prat och sådana grejer. Så
och det är vissa punkter som man... Liksom
ja, det är vissa punkter. Och det är alla, då finns det olika metoder, du vet, alla har sin grej. Men vad det visar är att det lugnar, och det har hjälpt allt ifrån grav PTSD till bara jag är nervös för det här mötet. Alltså, det är som bra lugnande medicin som inte ger några bieffekter, och du har den i dina egna fingrar. Du kan göra det själv. Med fantastiska resultat. Och jag bara, det här måste jag ju testa. Ja, det var ju skitbra. Fast den här delen av det tyckte jag inte om, för det passade inte mig att prata. För det var som att det stämmer inte. Det här paret jag gick för, som heter Kjell Ansvi Forsberg, som är forskare inom läkemedel och växt från början, var lärarna som jag hade. Men de såg då också att vi når inte så djupt. Alltså det finns annat, för det finns ju en massa ny forskning om hur hjärnan funkar, eller hur vi funkar som människor. För er som lyssnar, om ni är sugna på att förstå mer hur vi människor verkligen bär livet med oss, så finns det en holländsk-amerikansk psykolog, psykiater, forskare som heter Bessel van der Kolk. Han har skrivit flera böcker, men det finns en bok som heter The Body Bears the Burden, kroppen bär på bördan, och sånt. Det finns på ljudbok. Nu gör jag reklam för att den boken har skiftat mitt liv helt och hållet. Den gav mig förståelse för varför förflyttas folk som står framför mig när jag sjunger. Jag ser i ögonen på dem att de är i en folkpark på 80-talet och nu är det 2022. Varför väcks minnen till liv och saker jag var med om när jag var liten som skrämde mig? Varför aktiveras de om det känns precis likadant? Fast jag är vuxen och jag har en hjärna att tänka mig, och det spelar ingen roll för att jag bara åker dit. Vad är det som händer i mig? Mm. Kan jag göra något åt det? På den här resan fick jag en tanke, tänk om det finns något som gör att det inte känns längre. För det är det gör, det känns i oss. Och det som känns blir tankar, känslor, beteenden, förhållningssätt till mig själv, förhållningssätt till livet. Alltså strategier för att klara av att vara på den här platsen. Och det vet vi att ju mer saker du har varit med om när du har växt upp, desto tuffare uttryck tar det sig i livet. Med missbruk och andra saker, alltså så. Och jag blev bara, men vad finns det i det här? Kan vi liksom skapa fred här inne? För mig blir det som att kriget bär vi på. Och det spelar egentligen ingen roll om vi byter yrke eller vi springer iväg eller vi flyttar, för att kriget försvinner aldrig.
Vi kan inte springa ifrån oss själva.
Nej, du kan inte det. Och det för mig, när jag förstod det med forskningen som finns, och då satte de ihop ett koncept, Mindful Tapping, där de tog den här forskningen och 3, 4 eller 5 verktyg som används för att skapa egentligen balans i nervsystemet och hjärnan. Men för mig, jag tycker om att prata om fred i kroppen. För det är det handlar om. För när vi har fred i kroppen, då är vi dessutom blivit friskare och psykisk hälsa ökar. Vi är mer i grönt framförallt. Vi är bättre toleranta mot det som händer utanför oss. Jag har ju kunnat hantera covid-grejen och allt det här, vilket var fruktansvärt jobbigt ändå, att sitta på avbytarbänken och inte få jobba på 2 år till exempel och inte tjäna pengar, om man ska hårdra det. Men att kunna hantera det genom att ha verktyg för att kunna hantera stressen och all stress som finns runt oss, för det färgar ju oss också, va? Så med Mindful Tapping då är det jag har hittat, eller det som jag tycker om, som jag känner, ja, men det här är vad jag kände själv, vad jag fick en förnimmelse av, att tänk om man kan göra någonting. Att vi faktiskt, för det är ju så här, om vi tittar på hur många människor egentligen som känner sig stressade, kanske inte mår bra eller har saker som bor kvar i oss. Det finns ju ingen hjälp att få, för att många har ett råd. Alltså det finns inte människor att hjälpa.
Ja, vi måste klara av att hjälpa oss själva, för det håller inte.
Exakt.
Annars.
Jo, men sen är det så också att i min värld, att om de metoderna vi har hade hjälpt, så hade vi inte haft några problem.
Nej.
Nej, det är ju ganska enkelt. Och det, men det jag ser i det här är att det här skulle kunna vara ett folkhälsoverktyg. För att bara sitta och prata och knacka. Det är synd fastän att jag var lite sen, för vi skulle knacka lite du, för du skulle få en förnimmelse av hur du känns. För att det här är ett upplevelsebaserat metod. Du måste känna att någonting skiftar i dig. Och jag har varit med om det så många gånger. Det finns inget bättre. Det är som att stå och sjunga Sommartid och folk blir glada. Fastän istället för att vara ledsen i kroppen, så händer det oftast att man ser att det lugnar sig. Kroppen lugnar sig och det försvinner. Jag vet, det här har gjort störst skillnad i mitt liv. Och det är därför jag vill berätta om. Jag vill bara vara en möjlighet till det här. Men det som är tufft är att du ska hitta ett språk och en berättelse för någonting som inte folk vet om.
För det var precis det här som jag skulle komma. Ja. Då, att, för du vet, nu sitter du ju ändå mitt emot en journalist.
Ja, jag vet
så,
det.
Ja, precis. Så då, och då blir jag så här, för det jag undrar är så här. Det här tycker jag är så svårt, för vi, eftersom så många människor mår så dåligt.
Exakt.
Så finns det så många verktyg, så många som säger sig veta att det här funkar, och så många olika metoder och så. Så hur upplever du att det blir när man så tydligt har märkt att det funkar som du gör, och så har vi en omvärld som är så där allmänt lite skeptisk mot allt som är lite hokus pokus och så lite.
I det här landet är det ingen lek.
Nej, jag menar det, varför får det för liksom
otroligt misstänksamma.
Ja, nej, men på gott och ont tänker jag ju såklart.
Absolut, för, ja. Men eftersom jag är svensk också, men jag har ett litet annat synsätt. Jag tänker så här, och det här har jag aldrig sagt offentligt för. Jag tänker så här. Jag, med mitt att jag vill göra skillnad och att jag medvetet har valt det och fortsätter välja det och försöker hitta det som kommer till mig som jag känner, det här är faktiskt viktigt. Okej, Hur får jag folk att tro på det jag säger? Jo, att de känner att det jag säger, att jag är sann när jag säger det. Jag menar, du uppfattar ju mig, vi känner ju varandra hyfsat väl, men om jag var full av skit när jag sa det och jag sa det för att jag ville vara cool eller känna att jag var lite för mer, då hade du märkt det fort, speciellt om du är journalist. Det jag försöker hitta det här och skapa, det är att berätta det utifrån perspektiv där människor ser, fan, det finns ju möjlighet. Jag tror vi är ett skifte nu. Vi måste vara öppna för möjligheten att vi kan hjälpa varandra. Men då behöver vi verktyg som hjälper till på samma sätt som när berättelsen skapades i oss.
Mm.
Och det innebär en ny berättelse om hur funkar vi. Det vi gör för mig är att vi skiftar vem vi är på riktigt. Alltså, vi skiftar hur vi förhåller oss till livet. Det är inte jag ska tänka om på det här. Utan saker som finns i oss för att skydda oss egentligen från världen förändras så att vi blir tryggare med det. Så att vi triggas inte av samma grejer. Vi kan säga hej då till andra grejer. Vi öppnar upp för andra grejer som vi aldrig har vågat. Och det vet vi inte. För, det är lite, för mig är det som öppnat kinderägg. Det finns en massa skatter där inne. Men problemet är att skatterna ligger under berättelsen. Förstår du?
Mm.
Så berättelsen är gatekeeper. Alltså vakt för att skydda mig som människa. Men om berättelsen känner att det är okej nu, jag behöver inte skydda längre, så kommer vi åt kvaliteter som vi har där under. Och det har jag upplevt och jag är 1000% säker på att det är så för mig själv. Och det är ju den upptäckten som jag tycker är roligt med det här, att se vem är jag under här. Oj, nu väckte den grejen när jag gjorde det här. Okej, jag tar hand om det.
Och där kan man ju verkligen tycka att det spelar ju ingen roll egentligen hur omvärlden ser på det där, för återigen så gör du det som funkar för dig. Men det jag ändå tänker är att, för jag fattar ju väldigt mycket av det du säger, även om jag nu förhåller mig lite skeptiskt till vissa grejer, för att jag ska göra det.
Men du har ju inte känt på det.
Nej, det är det jag menar. Men det jag undrar är, hur upplever du, för det här är ju så vanligt att när man pratar om de här sakerna så kan man ju möta så mycket, mycket mer skeptisk än vad du får av mig, kan du ju möta av.
Jag pratar om folk om det. Jag har aldrig gjort för det var så det, här som jag sitter och pratar med dig nu på det här sättet jag gör. För jag vet inte vad jag ska säga, jag pratar ju bara med dig. Ja, men förstår du vad jag menar? Jag försöker
du har inte tänkt ut innan? Nej.
Nej, jag har verkligen inte tänkt ut innan. Nej. Det kommer som det kommer. Jag inser att jag gör det här en podd nu så att folk kommer lyssna på det här. Fast jag är på en plats nu med ålder, där jag är i livet av en massa olika anledningar. Jag är för mig själv i ett skifte där jag ser att men det är dags nu att jag hittar min väg med det här. Jag har fått det här till mig. Jag är bra på det här. Jag har kvaliteter som gör att, för det egentligen handlar det bara om att jag vill göra samma sak som vi har gjort med Gyllene. Jag kan bara flika in, och det är återigen för alla er som lyssnar och tänker det är egot. Nej, det är inte egot. Det är bara jag har fått göra skillnad.
Mm.
Jag spelade i en stad i lördags. Längst fram stod en tjej som jag känner igen jätteväl. För hon var på ett julgig jag och Tom Ekman gjorde för 7 år sedan. Och jag sjöng. Och jag brukar göra så när det står folk, så hoppar jag ner och sätter mig bredvid. Och så sjunger vi Kung av Sand med akustisk gitarr. Och hon stod där, så jag bara, ska vi sjunga? Ja, säger hon. Så vi sjunger. Och det, jag gör det som jag gör det. Jag har inget jag tänker på, jag bara gör. Hon står framför mig och jag känner igen henne direkt. Så vi sjunger och jag håller på där. Och sen ska jag gå därifrån och åka till hotellet. Så kommer hon och hennes kompis ut. Och så säger hon, åh du, jag vill bara tacka dig. Ja, tack. Ja, för jag sa, jag känner igen dig från det och där. Ja, du sjöng Kung av Sand med mig den kvällen. Ja, jag vet. Jag har sett bilder och vi är Facebook-kompisar. Jag vill bara säga att jag bestämde mig den kvällen när du sjöng med mig för att jag skulle börja leva igen.
Mm.
Mm. Jag blev rörd själv nu. Jag hade inte tänkt att berätta det. Men då är ju grejen att jag kan det. Jag väljer det. Och om det är att berätta för dig, fast jag vet att du har inte en susning om vad jag pratar om, men jag vet att det har kommit till mig för att jag ska få berätta om det.
Mm.
Då gör jag det.
Mm. Spelar inte så stor roll för dig hur det tar sig emot.
Nej, men grejen är att det här är inte den absoluta sanningen. Men jag är hela tiden nyfiken på, finns det något bättre sätt att skapa fred i mig själv? Finns det något bättre sätt? För mig är det, ska vi skapa fred på jorden som alla vill ha, då måste vi ta hand om vårt eget krig.
Mm.
Det är ingen annan som ska fixa det. För det, som det är precis i relationer, så Är det inte din partner som löser dina issues, så gör vi ofta tro att bara du gör det här så mår jag bättre. Det är den gudomligaste av humor. För det är inte alls så. Nej. För när jag förändras så kommer inte den andra människan att trigga mig. Så det är mitt ansvar. Mm. Men det är min boll, men det är också min möjlighet. Och jag tänker att jag har lärt mig de här sakerna för jag är nyfiken. Det är en egen väg jag har gått helt själv. Och jag har inte haft något behov av att prata med den. Men nu känner jag liksom som med dig när jag berättar det här. Det kan ju vara så att jag känner, men ska jag säga det här? Och folk tycker allting. Men så tänker jag, men jag säger till dig, jag gör det för att det betyder något för mig.
Ja.
Jag har gjort något bra med mitt liv. Och jag gör det från hjärtat.
Mm.
Och jag tycker det är sjukt jävla kul. Den där lilla killen med bara, ja fan det funkar liksom.
Ja.
Till att jag fattar ju varför det är så.
Mm.
För att jag har valt att gå den resan och ta hand om det i mig för att kunna bli ett bra verktyg för det.
Mm.
Sen om det uttrycker sig på en scen eller bara säga att jag vill visa er det här. Jag berättar utifrån mig själv vad jag har varit med om. Det här gör det för mig. Vill ni prova? Och vill du prova så gör du det. Och vill du inte prova så fortsätter du göra det du har gjort. Och då kommer det funka lika bra eller lika dåligt som allt annat du har gjort innan.
Mm.
För enda chansen att kunna förändra saker, det är att förändra det i sig själv.
På riktigt. Men det tror jag.
Så att det inte finns kvar längre. Finns kvar, det är inte rätt ord. Så att det är lagt ro det som ställer till det för oss.
Mm.
För ofta de grejerna som ställer till det för oss, det är saker vi har upplevt utifrån. I uppväxten, i polarna, i plats, alltså minnen av där vi har känt oss trauman av olika slag i dess vidaste former, för det är det som bor kvar, det är ju det forskningen visar. Alltså måste vi lägga traumarna till vila och det går.
Mm.
Sen kräver det jobb och det kräver vilja och öppenhet och allting, men jag känner att men kan jag bli mer kärleksfull och lugn och egentligen kraftfull? För det blir vi också. För kraften hindras av rädsla och ilska och sorg och allting. Men en slags naturlig kraft vi alla har med oss som gör att vi sätter gränserna för oss själva, vad som är okej för oss, men också hur vi beter oss mot andra. För det kommer liksom som ett brev på posten och de grejerna. Och det, för mig är det såklart. Sen förstår jag, som du säger, att du är tveksam. Helt, det förstår jag.
Ja, men som sagt,
och jag pratar utifrån mig.
Ja, och jag tycker du beskriver det där jättebra. Vi skulle kunna prata om det i evigheter. Jag har...
Fast nu går tiden.
Ja, men nu gör det.
Hur mycket har vi snackat?
Ja, men vi har pratat ungefär 40, tror jag. Men jag...
Nej, Linda. Men... Vi har pratat 40 minuter.
Jag är ju Laholmare, vet du. Jag är ju inte
nej, du har inte samma dialekt.
Jag har inte riktigt fått skylla på det.
Ja.
Men du, jag brukar ju i mitten av den här podden brukar jag försöka liksom så här fånga, vem är gästen då? Lite mer på ett personligt plan. Så. Många av mina gäster är ju folk som ingen vet vem
de
är.
Men det är ju jättebra.
Men om man ska fråga Micke Syd vem han är, så tänker jag så här, finns det om man har varit popstjärna i 40 år, tycker du att det finns någonting som det känns som att det här vet inte människor om mig?
Så allt säger, det jag har sagt till dig nu är ju ingen som vet.
Jag kom precis på det.
Ja.
Så då funkar inte den frågan heller.
Nej. Har du någon mer fråga?
Ja, jag har fler frågor. Men då är min fråga så här. Vad var det som gjorde? Det här var ju en fråga som jag ställde till Staffan när han var här om veckan. Men han var ju inte ni, så han kan ju inte svara på det. Vad var det som gjorde att ni drog igång igen när ni hade sagt att ni skulle lägga av?
Det är en bra fråga.
Staffan är då alltså en av er producenter.
Staffan Karlsson, ja, han var ju med och det var ju magiskt kul. Hela den inspelningen. Med tanke på att det gick på en vecka.
Vi ska prata mer om den om en stund. Först ska du förklara
varför. Ja, men så här. Som det har sagt till så många, det var ju mitt beslut. Att det var sista turnén. Från början. Och det är ju också ett led i vem jag är. För att skulle du fråga alla oss fyra så skulle vi ha fyra olika, eller alla oss fem skulle ha fem olika svar beroende på vem de är. Men jag har ju, Gyllen har ju varit med mig i hela den här min, vi kallar det inre resa. Så får ni lägga vilken värde som, men alltså i min utveckling som människa kan man säga, för jag har ju hela tiden varit medveten om saker i allt jag gör. Så kände jag att vi är ju helt unika på ett sätt, för att vi är fem individer som har gjort något tillsammans, som lever kvar och egentligen har haft ett eget liv, för att vi har haft som ett äktenskap med publiken. För att det var ju gigget i Halmstad 95 som startade om alltihop. Och det gigget var ju för att så många människor hade lyssnat på plattan och köpte plattan fastän vi var ju borta och Roxette fanns och allting sånt där. Så det här är ju ett långt äktenskap. Och det som är fantastiskt, jag har ju då definitivt den av oss fem som har gjort mest saker i vår bransch, att jag har spelat med Eva Dahlgren och Niklas och Lena PH och massa andra artister och med Haspens i coverband och suttit i TV med Adam i 5 år och varit med i Mello 5 gånger och körat, liksom vunnit Mello har jag gjort med Christer Björkman. Nej, men jag har gjort av samma anledning som jag sa till, jag bara, wow, det här är kul. Mello-grejen fick jag för att Björkman sålde t-shirts på första rocktåget med Niklas Ledin och de tyckte att vi måste göra en låt till Björkman. Han måste ju få vara med Mello. Och när han kommer med så här, Micke, ska du vara med? Du kan dansa. Ledin kommer på dansen som vi gjorde i Mello. Du kan vara med och köra. Klart jag kan.
Var det Thomas Ledin som kom på dansen?
Om ni kollar på Christer Björkman i morgon en annan dag så kollar ni, det var ju 2 dansare och så jag i mitten. Men vi körade ju också. Det är danssteg. Det är Ledin som har kommit på dem.
Mm, spännande.
En annan sak som inte så många vet. Nej, men så jag har ju provat saker. Och nu har jag tappat tråden. Bara för
jo, men varför massa. Ni kom tillbaka?
Jo, kom tillbaka. Jo, men i det här så har ju vi fem liksom träffats varje decennium. Och då är det som att, ett är det som att du kommer hem. Men vi har någonting, alltså vårt sound är ju vi. Förstår du? Som spelar på ett instrument. Vi har ju alltid sagt att byta ut någon och det funkar inte. Och det är så. Det är liksom människor. Det är, när vi kopplar ihop oss så blir det ju en tid. Men då, du vet ju också mål att man förändras. Men den energin och vårt förhållningssätt. Vi måste göra ny musik. Vi vill se vem vi är nu. Att vara hungriga. Och det är ju, har vi olika driv i. Men det är ju ändå så att gruppen gör att det blir så här. Liksom. Det har ju funnits det hela tiden. Och det är ju som en magisk dricka vi har druckit som och jag vill inte att den drickan skulle ta slut. Och det finns ju en risk. Jag har sett band, dels där någon medlem är borta eller flera, men band som inte har, om vi citerar Austin Powers, det finns ingen mojo med. Och eftersom flertalet av de låtarna vi spelar skrevs när vi var mellan 20 och 35, där du har en annan energi och du spelar, alltså så. Det kan vara så. Med oss har det inte varit så. Faktiskt. Så vill inte jag att någon ska komma och titta på oss och säga, nej fan, du var inte där länge. För då hedrar vi inte det vi har gjort.
Nej.
Och för mig är det viktigt. Så att när vi hade det här snacket så sa jag, nej men jag vill att det här är sista. Och så åkte vi till Frankrike och gjorde allt och det var en fantastisk turné. Och sen var det ju klart. Men sen hände covid. Och sen kom de, det här produktionsbolaget ville göra filmen om oss. Som då är i förberedelse och manus är i princip färdigt och de börjar hitta rollinnehavarna äntligen som ska spela oss och min mamma och allt vad det nu är. Och covid påverkar mig jättemycket, alltså negativt. Och jag vet att du gjorde det med Per också, säkert de andra också, men jag som då är ute och sjunger fick ju inte. Och allt som hör till, som vi snackar om med stress och samhällsklimatet och allting. Och jag vet att Per kom med ett förslag med filmen. Att för då blir ju alla så här, va? Jag filmar om oss. Ja, men gör det då. Och så hade Per gjort några låtar. Och då var det precis som allt det där skiftade. Alltså i oss. Men jag var jätte... Alltså så här, nej. Så jag pratade jättemycket återigen med min fantastiska fru. Och kom på att det finns 3 saker som gör att jag vill göra det här. Som är kvar. Och sen vet jag att folk säger, men fan, ni sa ju att det var sista ju. Mm. Och det sa vi. Och det är verkligen helt sant. Men ibland så ändrar sig livet på ett sätt som gör att nej, men vi gör det här ändå, för jag visste att många kommer bli väldigt glada, det hör jag. För att vi står för någonting som är positivt. Vi står för någonting som gör folk glada. Och blir du inte glad så går du och tittar på något annat. Eller exakt. Så tittar du inte på någonting. Det är bara att välja. Det fria valet är det bästa vi har. Välj något annat. Sluta gnäll. Men så vi gjorde det och då, ja men PG är ju PG, så då började han ju skriva låtar som ett Jehu. Så han och MP satt och gjorde låtar egentligen, men där inte trummor och bas och keyboard var liksom satta, utan de hade ju Gyllene med sig, han och MP, och sen gjorde de mycket gitarr och sång. Så när vi då bestämde, ja men då åker vi och så får vi göra det i Harplinge då. För där fanns ju ingen studio när vi växte upp, men för mig blev det också då. Med mitt synsätt på saker. Det blir så fint att göra det i Harplinge.
Mm. För det är ju där ni har vuxit upp de flesta.
Ja, men det är ju hemma. Alltså komma tillbaka, det är lite sekens slut för mig. Och jag gick hem och sov i mitt pojkrum. Som fortfarande är intakt hos föräldrarna. Jag sov där i natt också. Jag ligger i min 16-års säng. Liksom, med allt som finns kvar. Så det blir ju fin grej i det. Och sen samlas vi där, som du sa med Staffan. Det var så roligt, Staffan berättade för mig. Så nu kan jag berätta. Staffan, nu kommer jag berätta en sak här. Att vi kom dit en söndag, satt upp grejerna. Och då soundcheckar man, du vet ju. Vi kollar så allt funkar. Och det gick fort. Och Staffan är ju så duktig så det gick ju på en millisekund. Och det var tänkt som soundcheck då. Skulle börja spela in på måndag, men vi hade 12 låtar. Men vi, jag, Anders och MP sitter. Nej, vi testar, herregud. Hur svårt kan det vara? Så vi säger, vilken låt ska vi testa då? Ja, vi tar den. Och så slår man på den och då spelar vi ju till redan inspelade grejer. Vilket också var ett nytt sätt för oss att förhålla oss till. Men det är inga problem. Det är också en utveckling. Hur gör vi nu? Hur blir det nu? För det handlar om en massa grejer med timing i låtarna, med takt och puls och allt det sånt där som förändras av att när du har det på i en dator så är det statiskt och det är jämnt hela tiden. Du kan förändra det, men det som de har gjort är jämnt och så funkar det inte riktigt när man spelar vi tillsammans, för då ökar du innan en refräng för du får känslan av att nu sätter det fart och så här, små saker. Men så vi sätter och spelar in och bara sen en halvtimme senare så har vi gjort 2 tagningar som funkar. Nej, vi tar en till. Och Staffan berättar för mig, han sitter sen och fattar inte vad som händer för att jag skulle bara soundchecka idag och nu har de börjat spela in. Nu hänger inte med i svängarna här. Och du vet, så det var så, och det är så, du kommer hem, det är bara att sätta igång. Och få vara med om det med 5 individer som man har egentligen haft hela sitt liv med fast det kan ha gått x antal år att du träffas. Och allting som finns i relationen i övrigt. Men du ändå någonstans där du träffas kommer till någon flow, alltså någon grön sån där plats där det bara finns. Det är som du kopplar upp där mot magin. Och få vara med om det, det är ju helt jävla fantastiskt. Och bara få göra det och sen ändå veta att ja, men det har sin tid. Men vi har fått göra det under, vi är inne på 5:e decenniet. Med samma människor som har liksom levt och växt och haft sina resor. Vi träffas ju aldrig. Men när vi träffas där och gör det här, då har vi något som jag aldrig har stött på. Och aldrig kommer stöta på. Och som jag inte tror kommer finnas länge, för musikbranschen ser helt annorlunda ut. Och att låtarna lever kvar och jag kan se när jag är ute att unga människor läser. Då när jag gjorde det här giget med tjejen som jag berättade, då står det 2 tjejer med. 20 kan vända låt.
Mm.
Vem har spelat det för dem? Varför fastnade det i dem? För någonting gör ju att du bär med dig det. Det vet ju du med låtarna. Du berättar om något band du såg nu. Rätt, de bara flyttar in i hjärtat till dig.
Mm.
Och vad hade de? För de
det finns en annan gyllene låt som har gjort det också, kan jag
jo, men det, jo, men jag vet det. Nej, men det ja, men vad jag vill komma till är att när grejer slår an något i vem du är, där återigen det där vad vi bär med oss och hur vi ser på livet. För vissa funkar Kent bättre. Mm. De vill inte lyssna på gyllene för att de bär med sig saker som passa med Kent. Förstår du vad jag menar?
Mm, absolut.
Men andra människor bär med sig saker som passar med Håkan Hellström eller med Eva Dahlgren eller med Beatles eller Beatles passar när jag är på det här. När jag känner mig så här, fan nu är det Beatles. Nej, nu är den alla vänner gått hem. Nej, nu är det Billy. Förstår du?
Mm.
Vi har ett soundtrack till hur vi mår på insidan. Och det är det musik är. Och med oss då, 4, så är det ju så att ja, men vi bestämde oss för det här. Vi går ut och säger det. Sen får vi se hur det faller ut. Men det jag ser, det är som Staffan säger då att det är den bästa platta vi har gjort. Men det är ju inte ungdomshits, för vi är inte ungdomar. De låtarna skriver man, men i 2035. Men på något sätt så är det som att vi är välsignade med att vi får till det här. Alla 5.
Jag är ju så otroligt spänd på den här plattan. Och det här har väl inte jag då sagt offentligt direkt. För att det är ju lite känsligt när man är från Halmstad.
Ja.
Men när ni då gjorde återföreningen 95-96 där då.
Ja.
Så tyckte jag det var superkul. Och sen,
då bodde du i Stockholm va?
Nej, jag hade precis flyttat tillbaka hit. Ja, och börjat jobba som journalist. Och tyckte det var jättekul att ni var tillbaka. Men sen på något sätt så var det som att ja, men jag var vuxen. Och det, ja, du vet, jag bara kände att... Ja,
hur gammal var du då?
Jag var 25 när ni kom tillbaka.
Hjärnan har precis slutat växa alltså.
Ja, men ungefär så. Men det jag kände var så här, och det här är spännande apropå det vi precis pratade om innan, om att tänka och känna.
Mm.
För jag är väldigt skeptisk till masshysteri och när det blir för mycket hype kring grejer.
Och förlåt, men nu kommer jag fråga, vad händer i dig då? Vad triggar det i dig? Vad tänker du då?
Nej, men jag vill att folk ska tänka själva. Jag tycker inte om att liksom saker ska vara på.
Nej, men alla köper det bara för att alla andra köper det.
Ja, så man, när människor inte tänker själva. Och det någonstans födde någon slags hos mig, jag bara att nej, jag åker inte med på det där. Alltså, du vet så. Alltså,
nej, jag fattar.
Och så kanske det också var så att jag lyssnar på annan slags musik. Så. Men det roliga är då att därför har jag inte haft någon jättestark relation till den tiden sedan 95.
Nej.
Och ni slutade. Och typ samma dag, någon av dagarna när ni gjorde sista konserten, så satt jag i bilkö i Stockholm och hade på en kommersiell radio och så spelade de Ska vi älska till Buddy Holly. Och jag kom på mig själv med att bara bränna på full volym och bara sjunga som fan. Och bara insåg, men vänta hallå, det här har jag ju älskat en gång i tiden. Mm. Vad hände med mig? Går hem, gör något som jag aldrig har gjort för, går in på Spotify, Gyllene Tider, klickar på alla Gyllene Tider-låtar som jag känner att de här hatar jag inte längre. För man tycker att mycket var sönderspelat då. Så nu ska jag klicka på alla jag inte hatar utan fortfarande älskar och hitta en låtlista med 25 låtar som är mina bästa gyllene låtar. Min mest spelade artist i året var Gyllene Tider. Och jag upptäckte att det här är ett band som helt har format min musiksmak. För de tidiga plattorna med rock'n'roll-gitarrerna och hur det lät och så, det var en otroligt stor del av hela mitt musiklyssnande. Men jag hade liksom inte, och nu har jag hittat tillbaka till det. Och så hör jag också talas om att det eventuellt låter lite mer som det gjorde förr med det här nya. Det kan ju möjligen finnas olika.
Du ska få, Linda ska få lyssna lite på några grejer när vi är klara med podden, men det får inte ni göra. Ja, nej, men jag fattar.
Men det
är berättat för mig med kroppen vi bär med oss. Det är exakt det här det handlar om. Och för mig är det så att ja, men där är du en fas i ditt liv där du utvecklas. Då vill inte du riktigt vara i kontakt med det du kommer. För det är ju det där, men jag ska faktiskt vara bla bla bla. Och så går du igenom den fasen. Jag ska lyssna på det här för det passar mig hur jag är. Och sen går man igenom det och känner att men det följer inte riktigt ut som jag trodde. För det är mycket i huvudet än i hjärtat.
Mm.
Och sen kommer du tillbaka till hjärtat. Och sen efter ett tag så hittar man balansen med det.
Mm.
Det är det jag tror livet är, att man liksom, du måste testa grejer.
Ja,
det är som jag säger, men jag har testat prylar. Hur ska du kunna veta något om du inte har provat? Men det här suger. Det här är ju magiskt. Men det vet du inte om det. Du kan inte snacka om det.
Nej.
Du måste uppleva det. Du måste, som du säger med Buddy Holly, det är för mig en fantastisk berättelse på att berätta om kroppsminnen.
Mm.
Du hör en låt direkt riggad, så du sitter i en Stockholmsskola och sjunger och spelar Buddy Holly. Du fattar ju vad det är i Stockholm. Liksom. Nej, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Och det är fantastiskt, för det är inget du bestämmer. Det bara händer ju dig. Så fort går det.
Mm.
Och jag vet att nu när du pratar om det så har du en förnimmelse i din kropp av hur du kändes.
Mm, det är mycket möjligt.
Ja, men i dina ögon händer det något när du pratar om det.
Mm.
Ja, men alltså, för så funkar vi. Vi är en gigantisk livsberättelse. Och vi står ju för det. Och det är det jag menar. Att vi har ju alltid bara gjort det här. Alltså, och fortfarande med låta. Vi har gjort det som fan, det här blev det. Och det funkar ju även för människor utanför Sverige. För det har vi ju sett med alla Roxette-fans som lyssnar på Gyllene och är helt crazy. Liksom. Jag spelar... vi har ett hus nere i Spanien. Jag och min fru som vi köpte för några år sedan. Så jag tränar paddel med en spanjor. Och han börjar snacka på engelska och fråga vad jag gör. Så jag drar upp Ullevi-videon. För jag tänker, ska man smiska upp dem och brygga? Gör man det ordentligt? Liksom. Och han bara, va? Ja, jag är där. Oj, vet du. Och så skriver jag, det här är bandet, du kan lyssna om du vill. Ja, men det är ju svenska texter. Ja, men jag skickar en länk med en spanjor som har satt över, en sydamerikan som har satt över alla gyllene texterna till spanska. Och sen går det ett par veckor, sen kommer det bara på Messenger. Billy! 4 utropstecken. Det var hans favoritlåt. Han fattade inte texten, men han fattade känslan igen. Och det är det handlar om. Vi har fått ryssar och dansa ringdans på en Siljabåt till vad det nu var, leva livet eller något, när jag och Tommy spelar för att svenskarna går bananas och har skitkul och ryssarna bara, det här är ju skitkul, vi hänger på.
Men du, när ni nu då träffades igen, kan man säga någonting om är liksom dynamiken och arbetsprocessen och hur ni jobbar ihop, förändras det i takt med att ni blir äldre och så, eller har ni kvar liksom samma sätt och samma, är det samma?
Ja, men arbetsprocessen nu var ju skillnad eftersom det fanns färdigt material.
Ja, just det,
som
det
alltså rent praktiskt, men dynamik, nej, det är samma.
Mm. Det, på så sätt är liksom ni samma som ni alltid har varit, även om alla utvecklas och blir äldre så är ni ändå sinsemellan lite samma då, eller?
Ja, men det är vi ju. Alltså, för jag tror det är någonstans när man träffar folk som man, det finns, det är ju inte samma sak. Det är som jag tänker ibland, att jag skulle så gärna vilja åka tillbaks till när vi slår igenom och sitta och titta bara och höra hur vi var. Alltså man ser de där 80-talsfilmgrejerna och bara, fan, jag vill sitta bredvid mig själv och kolla hur jag var. För jag kommer inte ihåg det. Alltså någon del av mig kommer ihåg det, men jag kommer inte ihåg det medvetet.
Men då kan du göra den här filmen, kommer nu.
Ja, men precis. Ja, men det är en av de grejerna som jag tycker är så roligt, med att någon ska spela oss. Och manuset har jag förstått, blev väldigt bra. Och sen kommer det inte bli ett sanningsenligt, för det går ju inte. Men det är ju vibben du vill ha, va? Och det är så många människor runt omkring som varit med. Jag tipsat dem om 3 tjejer som var med från början, som har bra, kom ihåg väl, som de har fått kontakt med och prata med för att få in en känsla. Och det tycker jag ju om, att se att det händer grejer liksom, för att involvera andra människor. Förstår du, som jag tycker om och som har varit en del av mitt liv, att man kan använda de relationerna till att skapa något som en ny förhoppningsvis generation får ta del av, med unga skådespelare som kan bli pop för att de spelar oss, för låtarna är ju fortfarande låtarna. Och det ska bli intressant att se vad som händer i den processen, med att vi får komma ut en gång till och sen... Typ, du vet, hur tas det emot? Det är typ som man skulle remixa våra låtar till Epadunk. Hur skulle det bli liksom? Kände du nu hur journalisten blev skeptisk?
Nej, inte journalisten, musikälskaren fick rysningar av hela kroppen.
Ja, jag vet. Men du fattar, det är ju tidens tecken idag. Ja, men det, du kan ju fortfarande prata om det, för det är ju jätteroligt. Mm. Men att få att vara med om de här sakerna, och få se, alltså vara medveten och sitta i det och njuta, alltså uppskatta det och vara tacksam över det och vara i det. Du är på så många platser samtidigt. Och det är det, och det är likadant när vi jobbar, för att jag är ju i mig själv och är Micke Syd som bankar på trumman, eller som var Keith på 1976 eller 77. Ja. Just det, kan jag bara säga det. Jag var ju hemma hos föräldrahemmet, berättade jag för dig innan. Jag hittade en kartong, en singelkartong som har stått i mitt hem, i mitt rum i 45 år. Där jag hittade 3 ex av första EP:n, 5 ex av fanclubs EP:n och alla andra sådana skivor som inte finns ute. Så den har jag med mig hem till Stockholm.
Wow, vad häftigt.
Och ett fanbrev och en freestyle singel. Var det första jag hittade. Ja, ögon som glittrar. Nej, men i alla fall, nu hoppar jag igen. Nej, men och få vara i det, fast titta på det samtidigt, förstår du? Mm. Alltså för var ju sitta och prata med dig. För mig att sitta och prata med dig är ju att vara i det. Och berätta saker om mig som jag inte har sagt innan. Och vad är det, att vi har det här gemensamt. Att jag vet att du blir glad av Buddy Holly. Mm. Och sen är det bra med det. Men det är ju bara så här, fan, jag fick vara med och göra det. Mm. Och vi kan göra det fortfarande. Och, det kom, och vi har liksom varit top notch hela tiden. För vår egen skull. Inte för någon annans. Och det är ju också en möjlighet. Vi är också en möjlighet därför att vi gör ju plattan. Och vi vet att vi kommer inte tjäna några pengar på den, för så funkar det inte då. Du lägger det på Spotify så lyssnar folk. Men vi har gjort det själva och Staffan är jättelycklig och säger att det är den bästa plattan vi har gjort. För det är vad han tycker. Och vi känner att men det här är det bästa vi kunde göra nu. Och vi är kreativa, vi vill något och vi är lika hungriga som när vi var 20. Fast jag vet att det här är inte liv och död. Utan jag kan se att men, det är som någon indianstam som säger när de är nöjda med allt. Det här är en bra dag att dö på.
Ja.
Och så känns det. Ja. Det här är en bra dag att dö på.
Härligt. Det ska bli kul att höra och se och allting. Mm. Sista segmentet i den här podden är ju 5 fasta frågor som jag ställer till alla gäster.
Mm.
Den första av dem är: vilken livsförändring är du mest stolt över? Det låter som att du har lite att välja
mellan. Allt inom senaste 25 år.
Ja.
Att, nej, så här. Det jag är mest stolt över är att jag har varit och är öppen och insåg att jag behöver göra någonting inåt. Och sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra, men jag går på intuition och på vad livet presenterar för mig. För hela den här resan börjades med ett möte på Medborgarplatsen i Stockholm. Med en gemensam kompis till mig och min första fru som halade upp en post om en kurs i personlig utveckling. Jag tittar på den i 2 sekunder och säger, det här ska jag också gå på. Och sen startade det.
Tror du att folk är lite rädda för det där att öppna den vägen att gå inåt?
Ja, de är asrädda.
Ja.
Och det är också bara för det är svårt att nå ut med det. För att det, och nu är jag jättegenerell och jag säger bara vad jag tror. Och allting är personligt. Men jag tror att vi har saker med oss som gör sig påminna hela tiden i livet. Och som... för vissa är så jobbiga så enda sättet att kunna hantera det och ta bort sig själv en stund i droger och knark och om vi då pratar om det bara rent generellt utan att värdera någonting. Men vi andra har andra sätt att klara oss. Och det visar sig på massa olika sätt. Vi vill inte hoppa ner i den skittunnan för allt smör i Småland. Det jag vet är att du kan hoppa ner i den skittunnan om du är med någon eller är med dig själv för att du har verktyg som lugnar, så du känner i dig att det blir lugnare.
Så då kan man säga att den mest stolt över modet att ta...
Modet att vilja utvecklas, ja.
Ja, precis. Mm. Vem av dina vänner eller bekanta har ett liv som skiljer sig mest från ditt?
Sångans. Va? Pass.
Aha.
Ja, men det är det ju. Alltså, om vi tittar ja, materiellt då... Jag är ju hemmakille. Alltså jag är ensamvarg. Jag är gift med en ensamvarg, men vi är ensamvarg tillsammans.
Vänta. Va? Är du ensamvarg?
Ja, jättemycket. Det här är en del
av
mig.
Det känns som att du är mer eller mindre ett socialt geni.
Ja, fast jag behöver vara ensam för att klara av vad.
Ja, just det.
Jag är social, inte när det kräver, men jag är social. Alltså, då är det och sen är jag hemma och laddar.
Men du menar alltså att av alla människor du har runt dig i ditt liv så är det Per Gessle som har ett liv som skiljer sig mest från ditt?
Ja, av dem jag har nära mig. Jag har, alltså...
För att du inte har så många människor jag har nära, menar du?
Jag har min fru. Mm. Alltså, och mina barn. Och min familj här nere, men det är ju min fru som är min.
För syftet...
För jag har inte mer. Alltså jag har aldrig haft mycket vänner. Anders var min närmsta vän när vi växte upp. Mm. För vi växte upp i Harplinge och har gått skolan ihop. Men efter han, alltså efter vi träffade, så jag har ju jättemycket bekanta. Alltså jag är ju på riktigt så här. Mm.
Syftet med min fråga när jag ställer den, den är att vi liksom... Av att ha människor runt oss som lever liv som inte är exakt som våra, så lär vi oss saker av dem. Det räcker att man har haft kanske en klasskamrat till sina barn som kom från ett annat land, eller det kan vara att man har en granne som...
Fast det där är ju jättesvårt för mig, för att jag har inte levt ett liv som någon annan gör.
Nej.
Jag har ju levt ett liv där jag aldrig har jobbat. Jag har jobbat som anställd någonstans i 3 år sedan jag var 19. Jag har alltid levt utan att veta när jag har jobb. Jag har gjort den här resan i mig själv som har tagit väldigt, för jag har haft mycket tid att fundera. Jag är en funderande människa på livet och känslig. Så att jag har gjort så mycket saker som inte är som i den vanliga världen.
Mm.
Så att jag så sett, därav kan inte jag svara på den frågan. Men nu tittar jag mest materiellt och leva ut och vara ute bland folk och sånt.
Ja, jag förstår.
Ja, så det var det svaret, men i övrigt ingen annan.
Nej, men jag fattar. Ja. Vad är lyx för dig?
Kärlek.
Jaha. Men,
fast det är ju livet också.
Ja.
Ja. Nej, men lyx är
lyx
faktiskt...
är ju mer något som man unnar sig lite då och då. Som
ja,
blir
fast
väldigt,
det har inget sånt.
Nej.
Jag försöker ha det att må bra med mig hela tiden, så jag inte behöver unna mig. Nej, men det är som nu när vi köpte det här stället i Spanien, för vi bestämde att vi måste ha en sträck, jag klarar inte vintern. Jag blir så jävla gubbtjurig. Och det är lyx för mig.
Mm.
För att jag får komma någonstans i en helt annan värld där jag måste anpassa mig. Vi har en spansk tant som passar vårt hus, hon är väl 70-80. Och Helena, min fru, står och pratar med Google Translate. Hon säger, men varför lär ni inte spanska? Och så pratar hon på och är jätteglad och världens bästa. Och vi får ju bara adapt.
Mm.
Och göra något annat och vara någon annanstans, det är lyx. Eller bara veta att jag får leva med någon som är min bästis, som det är henne jag behöver.
Mm.
That's it. Det räcker. Det är lyx.
Det är väldigt fantastiskt. Hur länge har ni varit för ni varandras andra förhållanden?
Eller, alltså, ja, vi skulle inte, vårt äktenskap är ju ett vadslagning.
En vadslagning?
Ja, alltså, vi har varit gifta båda två innan.
Ja.
Och så när vi träffades på Melloscenen. Vi körade på hennes dåvarande man 1996. Ah. En låt som heter Förlorad igen. Då stod hon och körade jag och Frank, eller Simon Nordahl. Och jag kände något band till henne, men hon var alldeles för ung för mig. Hon är 11 år yngre, så jag sa det till henne på skoj. Du är alldeles för ung för mig. Och sen gick livet 4 år till. Sen åkte vi till New York 11 september, fast året innan. Och det var bara bra. Och nej, men då är det... Vad var frågan? Ja?
Nej, förlåt. Det var ju för att det var häftigt att ha träffat någon som man känner
sig fri. Jo, men
så mycket till henne. Och att liksom...
Ja, nej, men och då är grejen att vi hade liksom en inkörsperiod där vi var inte ihop. Vi pratade kapp, för när man blir ihop då händer något igen som triggar massa grejer man har varit med om. Men vi gjorde inte det, och vi hade ju 2 barn var. Och Helena bodde i Örvik. Så hela den här historien, vi har så mycket sådana här... När man tittar på det så skrattar man bara. Vi åkte till New York och sen kan hon flytta till Stockholm för att hon ville flytta från Örvik där hon kom från och hade med sina barn. När hon skulle flytta ner så fick hon en översvämning i en lägenhet i den bostadsrättsföreningen. Så hon tidigare lade ett stambyte. Så hon hade ingen toalett, inget kök, ingenting med 2 barn i 8 månader när hon skulle flytta in. Och jag säger bara, nej men flytta hem till oss, vet du, för då hade jag skilt mig. Så vi bodde 6 pers, 2 familjer i min lägenhet, och vi hånglade upp varandra på nätterna, för vi hade ju någonting, men vi var inte ihop. Så vi bodde ihop i 8 månader utan att vara ihop, och sen flyttade hon tillbaka till sin lägenhet igen. Och sen kom vi på, det här är ju skittråkigt, så hon flyttade tillbaka till mig igen, och så gick det ett tag till, sen var vi tillsammans. Så
men vadslagningen, vad var den?
Jo, vadslagningen, där kom den, tack. Jo, men då sa jag ju så här till henne att vi hade ju varit gifta och tyckte att nej, men gifta oss på riktigt, varför? Och så säger jag till henne, ja, men ska jag friheta dig, då kommer jag göra det från scen. Säger jag då, någon gång. Och hon säger, det kommer du inte göra. Och sen gick bara tiden. Sen när vi gjorde 04-turnén som var så framgångsrik, då var hon ju med hela tiden. Och ungarna var med. Och då kallade jag henne min fru. Men hon var ju inte min fru. Men fru känns mer bra när man är 40. Alltså man, min tjej, nej det går ju inte. Så då kom den här delen, jag ska fria på Önsvall. Sista gigget. Och så förberedde vi det. Så då blev det ju som jag sa. För jag skulle ju vinna. Nej, men så blir det ju fint. Det blir ju jätteroligt avslut också. Men som henne är det ju så att det är ju min bästis. Mm. Och eftersom jag har liksom i princip hela mitt vuxna liv haft jättemånga bekanta och människor som jag bryr mig om, men jag har ju ingen som jag anförtrott. Alltså jag har gjort en resa själv. Ensamvargen har ju varit störst hos mig. Så är det ju hon som jag delar saker med, och eftersom vi kompletterar varandra och hon har kvalitet som inte jag har och jag har kvalitet som inte hon har, så gör vi det som ett team och vill varandras bästa hela tiden, och hon har sina struggles i livet och då hjälps vi åt, och då gör det ju att det är lyx.
Det är ett jätterimligt svar.
Ja, ja, tack.
Otroligt rimligt.
Vad långa jag får också. Långa svar. Sorry.
Gör ingenting. Du, vad gör du när du har en timme över?
Ingenting. Fast jag har ju, de här frågorna passar ju inte mig. Jag har ju sjukt många timmar över.
Ja, men det här, jag vet.
Och jag kan säga så här, det är snarare en nackdel än en fördel, tycker jag. För vi måste ha saker att göra, för att annars händer ingenting. Alltså, Alfons Åberg har hängt arslet på mig hela livet. Jag ska bara. Men när jag vill och gör något, som jag säger med Ukraina, alltså när jag är lösningsorienterad och det kickar igång, då händer ju grejer direkt. Men det kan ju lika gärna vara så att jag bara...
Men just nu, sitter du på en stol och visslar då? Eller glor på TV?
Nej, jag kan sitta
eller...
och surfa. Men jag använder ju telefon, jag är ju som alla andra.
För jag är ju lite som du också, att jag, beroende på hur mycket jag har att jobba, så kan jag ju ibland ha dagar då jag har för många timmar över. Mm. Men då hämnar jag ju framför TVn.
Det är också jättelätt. Mm. Men då är ju grejen också med covid att jag var hemma samtidigt som Helena var hemma, för Helena jobbar hemifrån. Och då får du ju hålla dig undan ibland också. Mm. Alltså så, inte för att vi älskar vara med varandra, men hon måste ju kunna jobba. Och jag är i en annan mode. Helena jobbar med reseplanering på Riksteatern. Så hon har jätte... Alltså det är, du ska boka rum och resa och allting. Det är bara så här, hur gör du på riktigt? Men då måste jag ju hålla mig undan också, så hon får göra sitt jobb. Och det är ju segt, för det är ju så. Ju mindre du har att göra det, så latare blir det. Eller jag blir det, förlåt. Mm. Ju mindre jag har att göra, desto låter jag bli. Och då måste jag tvinga mig till saker. Men har jag grejer att göra, då händer det ju direkt. Liksom. Så att jag... Det där med...
Ja, men jag fattar precis. Lagom är bäst, men svårt.
Ja, det är det.
Sista frågan, tror eller ej, är vi på nu. Och det här... Ja, det kanske är en självklar fråga. Vad vill du lära dig mer om?
Livet. och berätta om det, tror jag. Mm. Eller inte tror jag. Jag vill berätta om det på mitt sätt. Och se om jag kan göra skillnad. Och sjunga låta och spela låta. Och sen kommer det säkert andra saker också som jag inte vet om, men det spelar ingen roll.
När man vill lära sig mer om livet, hur gör man då?
Jag har varit nyfiken och inte, alltså sagt, det här kan jag inte göra, utan jag har gått på vad jag känner. Alltså, vad är bra? Eller vad har dykt upp? Eller jag hör någon säga något, direkt googlar jag i telefon och kollar vad det är. Du vet, vad fan var det här? Eller du säger något på Staffan, det var någon grej ni snackade om, så kollar jag direkt, vad är det för något? Ditt band. För jag är expert på värdelöst vetande. Jag kan jävligt mycket om, eller jag kan jävligt lite om mycket saker, för jag lägger märke till saker. Och det är ju så jag har lärt mig om de andra grejerna också. Jag snappar upp eller så. Jag är bra på att koppla ihop saker. Jag är bra på att sitta högt upp och titta ner på skenor och bara, vänta, det här måste ju, ja det var det ju. Och så har jag gjort för att lära mig. Jag vill förstå hur det funkar liksom för att kanske kunna berätta om det.
Men jag tänker att det också är en kombination av att vara nyfiken och att vara lösningsinriktad. Mm. För nu känner jag igen att jag verkligen kan bonda i detta. För så här, exakt så här funkar jag med att jag vill ju verkligen veta saker. Och så dyker det upp någonting, någon säger något på radion, jag hör en låt, en polare säger något. Så telefonen googlar direkt. För jag måste få svar på det med en gång.
Ja, och sen liksom är det också, det viktigaste av allt, förlåt att jag avbryter, men det är ju att saker kan förändras. Det här är inte den absoluta sanningen. Finns det något som gör det här jag strävar efter bättre? Ja, men då är det ju bara att byta ut. Det är inte, det här tror jag på och det finns inget annat. Och säger du det så ljuger du. Ja, men det stämmer ju. Ja, det spelar ingen roll. Utan, vad fan kom det här ifrån? Och så testar du. Ja, men det här var ju faktiskt bättre. Ja, men då byter vi ut det. Mm.
Eller hur?
Ja.
Det är som argument, man bara, det här argumentet har jag aldrig hört. Nej. Nu tycker jag nog faktiskt annorlunda.
Ja, exakt.
Ja.
Och om vi då ska bara för en sekund återvända till vårt samhälle, det samtalet finns ju inte.
Nej.
Vi är tvärtom.
Exakt.
Du har rätt, du har fel! Och så står vi och skriker. Och i mitten pågår livet. Och det händer bara grejer, för att när vi inte pratar om det som händer på riktigt, utifrån ett perspektiv att vi vill allas bästa, eller vi behöver lösa saker som vi ser att fortsätter det så här så blir det inte så bra, så kommer vi ingenstans. För att det är precis det du säger. Men när vi kan sitta och säga det, så har jag tänkt en sak, så säger du bara, vänta nu. Och så måste jag provtänka lite. Ja, men du har ju faktiskt rätt i det. Skit, jag har lärt mig något nytt idag med. Och så tror jag att det är. Och så vill jag fortsätta vara, för att jag tror det är så. Då blir det bra. Och då blir det kul att vara här också. För mig i alla fall.
Du har lyssnat på Livet i landet, en fristående podcast av mig, Linda Thulin. Om du inte vill missa nästa avsnitt så kan du prenumerera. Du kan också sätta betyg på podden om du vill. Det här är en podd som helt saknar finansiering, men om du vill bidra till att jag kan fortsätta så kan du läsa mer på livetilandet.se. Jag hoppas att vi hörs igen. Hej då!